Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sporthuset, podcasten som gillar unika vinklar och berättelser inom sportens värld. Som till exempel den här. 105 år gammal är cyklisten Robert Marchand, som i år ensam inför en hel del publik och stort pressuppbåd i Vélodrome National i Paris cyklade 2,2 mil på under en timme. Nytt världsrekord i åldersklassen förstås. 105-årige Marchand fick frågan efteråt av den samlade pressen: hur ska du fira det nya rekordet? Jag ska festa med några vänner. Här är Sporthuset, avsnitt 105.
Vad heter han? Marchand, eller vad heter han?
Ja, just det. 105-åringen.
Ja, man undrar ju när velodromklass 104 år äger rum då, eller någonting liknande.
Han har ju även världsrekordet för 100-åringar tidigare.
Åh, oh, fan. Man kliver man in i inspelningsrummet och vad är det första man ser? Den viktiga då. Den mår jätte... Det var nog surr förra gången om att det mådde så dåligt och att det var så... Den är sig lite tejpad, men den mår jättebra den här lådan, trots att Tommy släpar på den. Miro, du är på en stor tv-skärm för oss som är vid inspelningsstället här i centrala Stockholm. Du befinner dig var då?
Jag befinner mig hemma i Karlskrona.
Mm, det tycks vara solsken ute, eller är det bara en chimär?
Ja, men, Tommy vet ju att det här är ju rivieran, svenska rivieran. Flera soltimmar.
Det har inte du
nästan
sagt,
varje år.
Du har sagt att det kan vara schysst att bo där när det är sommar, men så sa du till mig.
Det är en underbar skärgård ju.
Ihop på sommaren.
Ja.
Ja, det ser, ja, skärgården ligger faktiskt kvar hela, hela året runt.
Alltså, många känner ju dig som en framförallt som en friidrottskännare, Miro. Men du är ju i allra högsta grad inblandad i Svenska Hockeyligan, som nu har premiär den här veckan. Du är ju fystränare i Karlskrona Hockey. Har ni tränat mer än någonsin? Du hörde förra avsnittet då. Jag hånar ju, jag hånar ju lite det här uttrycket. På alla klubbar säger vi har tränat mer än någonsin. Mer än någonsin. Har ni tränat mer än någonsin?
Det värsta är att jag måste svara ja på den frågan. Men jag måste också berätta hur jag resonerar runt det där. Att träna mer är ju inte så svårt. Det beror på vad man liksom lägger i det begreppet. Att träna, man kan ju stretcha väldigt länge efter. Och man kan göra en det ena och en det andra som egentligen kanske inte fysiskt, tycker jag då, kan räknas riktigt som träning. Det är med inte sagt att stretching inte är träning. För mig är det så här att vad vi försöker göra är ju att år efter år flytta gränserna, att träna mer men inte på bekostnad kvalitet. Kör man för hårt, går man över gränsen, så blir det skador och skavanker, och då spelar det ingen roll att vi har tränat bra några veckor, utan det är ju kontinuiteten som är det viktiga. Och det tycker jag man pratar lite för lite om, liksom, att det är det handlar om, att man har gott om tid på sig och att man får kontinuitet i träningen, och då är ju att undvika skador kanske det mest, ja, det viktigaste.
Det här är i någon mening nästan lite vetenskap. Jag har ju fått vara med några gånger när du, Miro, och du, Tommy, har suttit och käkat lunch och sådär och snackat om sådana här grejer. Jag blir mycket imponerad av bådas kunnande, men framförallt ditt och Miro. Men sen är det ju en annan sak med lagidrott, och det är ju att det här måste ju funka. Alltså, ni tränade för det, men ni måste ju gilla att lira ihop också. Så det vill säga att få det här att smälta samman, växa samman och bli ett lag, en gemensam ansträngning som flera personer ska göra. Då måste man ju helst i alla fall gillar de andra man lirar med, i alla fall inte ogilla. Det vill säga växa ihop som lag. Och där är det en utmaning i att det ofta är en viss omsättning under säsongen. Lirare kommer, lirare går. Framförallt om det går lite rackigt så ska man köpa in nya lirare. Så där tycker jag nästan den mest intressanta delen är för mig i alla fall när jag följer SHL nu, när det börjar. Hur ser respektive lag ut? Det tycker jag är spännande. Hur tror du ert lag kommer se ut, Miro?
Nej, men vi har väl haft en tanke bakom vårt sätt att bygga upp det här laget, och det har gått ganska fort då ifrån från division 3 och ända upp hit nu. Men vår filosofi har varit, vi har ruckat lite grann på det nu i slutet har det blivit så, men vi har verkligen månat om att alla ska vara på plats och köra hela sommarträningen tillsammans. För där är det ju en stor fördel, man tävlar mot varandra. Men man har inte den där konkurrenssituationen. Vi pratar alltid om att konkurrensen är så viktig, och det är den ju givetvis. Men det är ganska skönt egentligen att bara tävla och få ut en bra effekt av träningen. Så fort vi kommer ut på is, ja då vet ni ju, då ska man placeras in i lite olika formationer, och man tycker kanske att man ska spela powerplay och det. Och då blir det lätt att det blir lite mer kall på linjen.
Jag vet att ni båda har tyckare så småningom om SHL. Ni har larmat lite om det.
Ja, det är väl lätt att tycka om.
Ja, så låt oss återkomma till hockeyn. Lasse, det sägs att man kan få en fika med dig.
Ja!
Hur gör man?
Det stämmer.
Alltså, jag har ju försökt ett tag.
Ja, men du får pröjsas, du. Nej, alltså så här är det att... Det har ju varit Ida Björnstad, vår kollega, har ju... var det i fjol eller om det var i förfjol som hon klev fram och sa att... Varför ska, hon var tvungen själv nämligen när hon skulle börja lägga av för att det var för dyrt. Och då sa hon, varför kan vi inte hjälpa varandra istället? Och så startade hon den här grejen som heter Ge bort till sport.
Mm,
nu, ja, verkligen. Och så, som har rullat med TV4 här också. Och fått ett enormt genomslag. Det vill säga, det gamla grejer man har, det kan vara skridskor eller skidor eller fotbollsskor eller vad som är, som man inte använder längre. Och så går man på ett visst ställe och lämnar det. Man ger bort till någon annan som kan ta över det här. Alltså det blir någon form av cirkulation på och återanvändning av gamla grejer. Strålande idé. Och det är ju en supersuccé. Ja, men vet jag inte, jag tror att de slog förra året så samlade de alltså in 9,5 ton idrottsgrejer. Och jag tror att det blev ännu mer i år. Men förutom det så kan man också skänka pengar då till som ska användas inom ramen för det här Ge bort till sport. Och då har jag ställt upp i en sån här auktion. Man kan alltså gå in och auktionera om att få fika med mig. Och det har folk gjort, det är fullständigt enormt.
Har du fikat med folk redan?
Nej, men alltså de har budat.
Okay.
Ja. Och jag har en liten budkamp här med Niklas Wikegård, för han erbjuder en helt annan grej på sitt gym, det här WE, Wikegård och Eriksson som äger det här i Sigtuna. Man får komma dit och träffa någon sån här personlig tränare som säger, gör sig så. Och då har vi en liten kamp där, vem som kommer att buda mest för Wikegårds grej eller för min grej. Och nu kommer Martin här med telefonen. 29 ton, är det sant?
29 ton.
29 ton. Det här är alltså Martin Söderberg som är vår ingenjör och altmeister här. Kommer alltså med en besked om att Ida Björnstad har på, är det Instagram det här eller? Ja, skrivit så här, 29 ton med idrottsutrustning, det är helt galet. Tack för att ni är bäst, och en applådfigur här, emoji. Dessutom landar vi på 450 000 kronor till Ge bort till sportstipendiet. Jaha, det visste jag inte att jag var med i, men okej. Varenda liten krona av det ska delas ut till barn och ungdomar som behöver ekonomiskt stöd för att idrotta, det är viktigt att säga. Varenda krona i den här aktionen då som man bidrar med för att få fika med mig eller träna oss vik igår kommer att återinvesteras. Det är en jätteviktig information. För att citera prins Daniel, det är sorgligt att samhället är ojämlikt. Slutcitat. Så pengarna och utrustningen kommer att komma väl till passe, skriver Alcida. 29 ton!
Snack om att hon har dragit igång en enorm succé.
Kan du gå in på Tradera och kolla vad det kostar att fika med
Men vi
mig
är fika med Lasse, Miro. Hur är det egentligen?
Och fika med Lasse?
Ja, alltså är det någonting att ha?
Ja, det tycker jag skulle vara trevligt.
Inte för 500
spänn kanske. Framförallt det här när han lackar ur. Där är jag ju också ibland. Vi skulle kunna lacka ur båda två samtidigt.
Nu kommer det ytterligare meddelande.
Men det här är, vet ni vad? Det här är ju sanslöst. En fika med kommentatorsesset står. Det är inte jag som har satt rubriken, det är någon annan. 8000 spänn! Vinnande bud för att fika med. Nu blir jag nervös, vad fan ska jag bjuda på då?
8000.
8 lax för en fika. Fan, jag måste ju stanna över två kaffe. Vilken grej.
Det är jobbigt där om man dyker upp och har lagt in. Det kanske slutar på 14000. Och sen inleder.
Nej, det är slut, det är stängt.
Ja, det blev 8. Ja, det blev 8. Men så inleder du lite så här, du, jag har lite bråttom här, så det får bli 5 minuter där.
Vad då, ska du ha en kanelbulle? Den kostar ju för fan 32 spänn. Du får en biskvi för 28. För jag bjuder på kaffe och kaka. Ja. Nej, men jag kommer, det här ska,
det är ju anspänning när du säger, hur kommer du känna när du sitter? Kommer, nej, det
helt,
vara
helt galet, men det här, ja, det blir, och dessutom ska det bli kul, vem har vunnit det här? Det ska bli kul att få lära sig lite om den personen jag ska träffa också, för det hör ju en fika stund till, ja, att man snackar tillsammans. Men det finns ju grejer att berätta här. Det vore lite kul att få snacka om när jag till exempel hade egen nyckel in på gamla Nationalarena fotbollsstadion. Varför hade jag det? Det kan jag berätta under en fika stund. Det berättar jag ju inte här.
Nej, nej.
Nej, det är bara när man sitter en duo och sådär. Eller vad hände? Det kanske jag gjort i podden, kommer jag inte ihåg. Lennart Johansson, 1993 Las Vegas, när han bjöd mig på en whisky på hans rum. Har jag berättat det? Tänker jag inte göra här heller. Får vi fika med mig, ser du?
Vad behöver vi punga ut med för att du ska berätta?
Nej, det är inte en chans att jag. Det är någon som har gått in med 8 lax för en fika. Det är klart som fan.
Miro, när vi startade inspelningen här, så precis innan, så hade du och Lasse ett litet snicksnack om flyglogistik. Och det verkade som att ni var ganska överens. Vad var det du var inne på?
Ja, jag var inne på då att jag blir så rackans upprörd över SAS. Jag tycker de har gått om SJ när det gäller att träffa fel på tider och annat. Sist nu när jag flög hem från Finnkampen så var jag nästan 5 timmar försenad.
Oj.
Och kompensationen var 100 kronor. Det räcker inte till att fika med Lasse, kan jag säga.
100 spänn med 5 timmars försening, tror jag. Det finns ju EU-direktiv som reglerar förseningsersättningar.
Ja, dessutom för bröstet personalen och var egentligen inte, alltså de gjorde det här på eget bevåg, så att de var lite nervösa vad arbetsgivaren skulle säga, förmodar jag.
Men ja, de triumfatoriskt sa att det var bara 5 timmar, det kunde varit 6 timmar.
Ja. Jag hade ju en sån där fantastisk kombinationsresa, kan jag säga, där jag fick nog av allting. Och jag skulle flyga till Finland, Vasa var det väl, på midsommar. Och då fick jag ju då ta tåg ner till Köpenhamn, vilket är, alltså det är bara drygt 20 mil för mig egentligen från Karlskrona här ner dit. Men tåget tar ju då ungefär 3:45. Men eftersom man vet att det brukar stå still ganska mycket, så måste man ju ta till rejält. Och det gjorde jag och kom fram i god tid och gick omkring där och fikade faktiskt en stund. Sen går jag bort till gaten och då är det en timme innan avgång, så jag tänkte jag sitter väl och lyssnar kanske lite på eran podd eller något. Och då får jag beskedet att nej, tyvärr, det var försenat till Helsingfors. Och så blev jag erbjuden ett sent flyg för att flyga vidare till Vasa. Men vad hände då? Då kom jag ju inte vidare, så att då var det bara att sätta sig på tåget och åka hem. Så att då hade jag lagt ner 12 timmar drygt och var hemma då på kvällen igen.
Salars salva.
Oj, Salars salva. Oj. Där satt den.
Det är Lasse Lackar och Salars salva. Vem har mest temperament av er två? Jag känner ju båda, ni är två av mina bästa vänner. Och Miro, du har ju till exempel världsrekordet, apropå den 105-åringen, du har ju världsrekordet i att kasta en stav i ilska på en friidrottsarena ut över planen, likt ett spjut efter att ha rivit ut sig en 30-40 meter. Och du kan vara ganska hetleverad. Och du, Lasse, har ju...
Med tanke på att de mäter i vissa av de där teknikgrenarna, så hade du kanske kunnat komma upp på prisballen i den där i en annan...
Faktum är att jag stegar upp det. Jag lovar, det här är sant. Alltså, jag stegar upp det. Jag kastade staven 45 meter. Så det kan ju vara någon centimeter fel hit eller dit. Men, och den vägde 2450 gram min. Och jämför det med ett spjut som väger 800 gram. Så att... jag kan säga att det kändes lite i axeln efter.
Men alltså, det var bra gjort, måste jag säga, innehållsmässigt. Men jag tände ju snett en del gånger. Framförallt om folk etiketterar mig på ett sätt som jag inte riktigt köper. Alltså, jag hade en diskussion med en kundtjänst där i flygbranschen. Och så sa de så här, jag förstår att du är besviken, sa den här personen. Alltså, hur kan du säga att jag är besviken? Jag har väl ingen aning om jag är besviken eller inte. Jag är besviken för att ni inte kan flyga från punkt A till punkt B när ni säger att ni ska göra, ni sålt en biljett till mig. Men att ni vägrar mig på nästa flight och hävdar att den är fullsatt, det är jag inte besviken över. Det är jag flyförbannad över. Så kom inte att påstå att jag är något jag inte är. Kan du köra den där lacka-gingen, hörru? Lasse, lacka du. Men, nu vill jag hylla.
nu vill jag hylla, nu vill jag hylla. Följande händer, alldeles bara häromdagen, fredag eftermiddag, på väg från min mamma som jag hade gästat med hundarna, brukar vara en trevlig stund. Sitter på Värmdöleden med nyrastade hundar, tack och lov, på väg ut till Gustavsberg. Det är öster från Stockholm, ska ni veta. Man har passerat Slussenkomplexet och det där som är så rörigt i Stockholm. Man har liksom bara känslan av att nu rullar det på hem. Fredag eftermiddag, mycket trafik ut för mängder med sommarställen, som man säger, sommarna är fritidshus, finns ju ute på Värmdölandet. Vad händer? Jo, jag kommer alltså åkande i vänsterfil, passerat avfarten mot Orminge och känner att bilen börjar dra lite. Alltså den, jag får parera liksom. Tänk, vad är det som händer här? Men då är det så här. Istället för att känsla att jag har nog fått punktering. Istället för att få den, vad gör jag då? Jo, jag tror så väldigt mycket på bilens alla datasystem. Så jag tittar på displayen för att se om det kommer någon information om dåligt lufttryck, vilket det inte gör. Och då tänker jag att då är det väl inget fel. 10 sekunder senare, då är det liksom så här. Som, nästan som man känner att det är en pang, det är väldigt tydligt i alla fall, och buff, och så börjar alltså bilen, det börjar dofta gummi, bränt gummi, vet du, och den drar inte längre bilen, utan det är ju fullständig kalabalik, va, och jag tänker, herregud, jag har ju fått super, så att blinka höger, in i högerfilen, ut på vägrenen, på med varningsblinkersen och tänka så här, men va fan, jag har ju 4-5 kilometer till närmsta bensinmack, ska jag rulla liksom på fälgen typ, så jag börjar ju göra det, mitt pucko, på vägrenen. Fullständig kalabalik, gick ju inte alls, jag var ju tvungen att stanna där. Och där står jag längst ut till höger med mängder med trafik på utsidan, klockan 15 en fredag. Vad gör jag då? Jag har Volvo, så jag ringer Volvo assistans. De säger, det är uppfattat, punktering, där är du, bra, bra. Vi larmar assistanskåren. Efter 5-6 minuter ringer min mobiltelefon. Tjena, assistanskåren, vi är på väg. Vi måste ha en skyddsbil bara för du står på motorväg. Ja, jag står på motorväg. Vum, vum, vum. Och de här bussarna kommer, vet du, med fullastat med folk på väg ut och åker förbi med en meters man. Nej, det var ju alltså så här, bilen fick ju liksom utav vinddraget börja nästan snurra. Jag tänkte, herregud, va. Och jag sa det till killen på Volvo assistans att, är det punktering, sa han. Jag vågar inte gå ut och titta. Du kan vara lugn, du sitter i en Volvo, babba, så här, det är den säkraste bilen. Ja, men hundarna då?
Ja, vet du, då smsar du mig.
Ja, ja,
kan du komma och hämta hundarna?
Ja, från hyrbilsfirman sen, för jag bokar en hyrbil parallellt också. Hur som helst, inom 35 minuter från detta kommer skyddsbil, assistanskår, bil, och skyddsbil innebär att de stänger av högerfilen så att bärgningsbilen får jobba. Det är lag på det nämligen. De får inte jobba på en motorväg utan att ha en skyddsbil till sin hjälp. Och det förstår jag med tanke på trafiken. Upp med mig på sittandes i bilen. Killen som kom och hämtade, Björn från assistanskåren, sa, stanna i bilen så jyckarna är lugna. Så jag satt kvar i bilen, vet du, upp på det där bärgningsflaket och blev kört till verkstad. Där mötte Jörgen upp och sa, två direkt där, Pirelli, vad fan de heter. Jag ska kolla. Han in där och försvann iväg och kom, ta en fika, sa han. Det var helt tomt, det var ju fel eftermiddag. Och så sa han, du ska inte behöva en hyrbil, jag fixar.
Var det gratis fika? Det var inte 8000?
Nej. Två timmar från det att jag stod still på Värmdöleden, alltihopa fixat och klart, assistanskåren, skyddsbil och två nya däck. Varsågod, rulla hem igen. Tack så mycket.
Volvo SAS 1-0.
Nej, 8000. Och man vet ju själv när man kommer och så ser man den där skyddsbilen, det står incident, står det. Då tänker man, vad är det för jäkla pucko som åker ikring och får punktering ute på Värmdöleden när jag är på väg hem och jag får stå och köa. Så man brukar bli rätt irriterad på det. Nu satt jag själv där som ett skalligt miffo i bilen liksom, och bara kände hur svetten rann, livrädd varje gång det kom en långtradare eller en buss och passerade.
Högt i tak i sporthuset.
Det har vi, och vi diskuterar saker. Ska vi ta Svenska Hockeyligan? Det är ju premiärvecka. Kan du återkomma till Allsvenskan, Lasse? Har du tittat på...
Nej, Hockeyallsvenskan.
Fotbollen. Har du tittat på tipset?
Ja, du nya såg jag. Jag är inte på sista bladet längre och inte på näst sista heller. Jag är på tredje från slutet.
169 är du.
Alltså, ja, du visste det.
Ja, men det är bara att kämpa.
Vinner
på.
Du några stålar på att vara nya?
Ja, jag måste upp lite till, tror jag.
Ja, varför tar du upp frågan för?
Ja, nej, men jag bara... Jag kände att det, jag ville bara nämna det. Jo, men Svenska Hockeyligan, premiärvecka. Miro, vad har du någon tänkare?
Nej, men jag tycker det är väldigt konstigt att många blir så upprörda över att de blir tippare där de kanske borde bli tippare, eller det man kan förvänta sig att de ska ha. Och alla har ju olika förutsättningar och alla drömmer vi att få ihop laget och så vidare. Och va? Men det är väl klart att... Det på förhand inte är givet hur det går, men att Wikegård tror att vi kommer i botten på tabellen, det är väl ingen sensation, och det är inte mycket att bli upprörd över.
Blir de andra i klubben och i andra klubbar, uppfattar det som att de blir irriterade på experttipsen?
Ja, jag tycker att man blir upprörd över det. Nu sitter jag som expert för friidrotten ibland, och just det här att man tar upp då om ett lag får hjälp med pyng eller att man får kritik då från media, det väl vore konstigt om inte det togs upp, utan man skulle bara hylla det bra laget istället för att jag som sitter där och håller på mitt lag, jag är ju fly förbannad för att om vi förlorar med stora siffror, då vill jag ju veta vad hände, och det skulle kännas märkligt om man fick hyllningar efter en förlust.
Fel fokus om man lägger för mycket kraft inför en säsong på vad omgivningen säger. Utan fokusen från lagledningar bör vara det egna laget, den egna träningen, den egna förberedelsen, bygga lag. Sen kommer ju ett kvitto ändå komma genom resultaten. Så att då kan ju folk tycka vad de vill. Det är ju faktiskt ointressant. Klubbledningens fokus bör också vara hur hanterar vi våra hemmamatcher? Vad gör vi för att få fler folk till arenan? Vad gör vi för att skapa en trevlig atmosfär i vår anläggning? Vad gör vi för att fler sponsorer ska tycka att det är värt att betala lite mer för att komma och sitta på en bra plats och se vårt lag spela? Kan vi göra aktiviteter med lag? Och bla, 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 bla. Ni förstår. Alltså där ska fokuseringen ligga. Sen är det helt ointressant tycker jag vad experterna tycker och tänker och säger.
Fast jag tänker så här, det jag har lärt mig nu, det är ju att jag undviker att läsa när det går dåligt. Och sen läser jag när det går bra för oss. För att man får någon slags kick ändå. Även om det är ganska oväsentligt vad experter tycker, så känns det ju inte fel när de hyllar vårt spel och sådär. Förra året när vi inledde säsongen så otroligt bra, så fick vi en massa hyllningar. Och det är klart, då sög man ju i sig och blev ännu starkare. Sen när det börjar gå dåligt, då undviker jag att titta på det. För man vet ju det, att herregud, får vi stryk 7 matcher i rad, då kan jag inte förvänta mig att jag ska få en massa positiva kickar av de uttalanden som folk gör.
Men jag är med dig, Miro, därför att jag menar på att inför säsongen så är det fel fokus att titta på vad andra säger. Under säsongen däremot, när vi lirar och det blir resultat och det är plus och minus, då tycker jag det är ganska viktigt om man till exempel blir angripen, attackerad eller vad jag ska säga, av en expert, går i svaromål och säger att jag håller inte med dig om det här. Miro, nu har du sagt att vi tränar fel här under bla bla bla. Då kan man gå, när man ser resultatet, så kan man gå i svaromål och säga att nej, min uppfattning är att vi gör det här rätt, eller att vi har gjort så här, eller förklara eller något annat. Det håller jag med om. Och att man ska använda media och omgivningen till sin egen vinning, det tycker jag är jätteviktigt. Det vill säga, om Karlskrona får beröm, då är det jätteviktigt att ni talar om det också och visar upp att det finns. Sen kan man ju säga så här, det vore ju tråkigt om ni bara satt upp artiklar som kritiserar verksamheten under löpande säsong.
Nej, och sen beror det lite grann på vilken typ av kritik man framför. Det är klart att är det någon som sitter där, jag läste någon grej här när vi förlorade här mot Malmö ganska tydligt här i en träningsmatch med 7-1, då börjar folk ifrågasätta om Ove Molin har någon spelidé. Det är ju så korkat så att det behöver man ju inte bry sig om överhuvudtaget. Men är det däremot kritik mot att vi såg lama ut på annat sätt eller att vi inte såg ut orka, den kritiken måste man ju ta in och användas av.
Och du har ju aldrig varit rädd för kritik. Du var ju själv när du var aktiv, Miro, väldigt självkritisk i många sammanhang. Och du har fortsatt som friidrottsexpert. Tyckt till när det har varit dåliga insatser från svenska friidrottare. Och då har ofta många varit upprörda inom friidrotten, hört av sig. Oj, har han käkat taggtrådshalar eller? Och likadant nu med hockeyn, att det du är inne på här. Jag hade en dragning inför sportchefer och coacher i SHL, och då var de så här: jag tycker att ni i tv-sändningarna, när det blir 8-0 i en match eller 6-0 utlastning, då fokuserar ni så himla mycket på de som har förlorat. Varför inte hylla de som har vunnit? Men det är på något sätt grundläggande feltänk, för det är självklart att supporterna till det laget som har förlorat med 6-0 vill att det ska granskas varför gick det så här.
Nej, men jag håller med dig, Tommy, och det kvittar ju egentligen vad det är. Det behöver inte handla om en match. Det kan vara områden som jag är inne på när det gäller träning och sådär, att man ofta kommer undan billigt när man påstår vissa saker istället för att få kritisk granskning. Och det gör ju att man vaknar till liv själv också och inte bara kan liksom köra sitt eget race och aldrig bli frågasatt. Jag menar, för mig är det det är en utveckling att någon faktiskt står upp och säger nej, men så här tycker inte jag, och är det inte så här det är? Det väcker det ju.
Jag tycker Olof Lund, kollega, har en rätt skön beskrivning av när det blir intressant. Han säger en intervju, han pratar intervju då, blir intressant först när det skaver lite, säger han. Mm. Jag tycker uttrycket skava lite är lite spännande. För grejen är så här, menar jag, att den delen är, om vi tittar på vi pratar nu om hur vi ramar in en SHL-match eller en allsvensk fotbollsmatch eller ett kval för Sverige, vad den är, så är det ju en sak att det ska vara tilltalande, välkomnande, varmt, lite mysigt. Vi ska prata med varandra allihopa, vi känner att vi är med i snacket. Men sen är det går inte bara att ha det. Du måste ju också ha berömmet, men du måste också ha ifrågasättande. Det vill säga, det måste skava lite ibland också för att den gemensamma kompotten, den gemensamma färgpaletten ska bli tillräckligt innehållsrik. Då blir det riktigt, riktigt bra. Jag är ganska trött på att titta på studioprogram som bara hela tiden är så otroligt ska säga inställsamma. Jag tror inte att det är vägen fram, för livet är inte sånt. Man kommer inte ända fram hela tiden i sitt liv genom att bara vara leende.
Nej, alltså jag håller med dig. Du nämnde mig där, Tommy. För mig var det inget konstigt alls. Jag menar, om jag gick ut och hoppade 5,40 och rev ut mig på nästa höjd, så kunde jag inte komma in till presskonferensen och tala om hur lysande det har varit. Utan det ser du på resultatet att det var skit. Och det, då var jag inte rädd för att säga att jag tyckte det också.
Sporthuset 105.
Jag är ju på riktigt gott humör inför den här SHL-säsongen, ska jag säga. Och jag resonerar så här. Frölunda, Växjö, båda har vunnit i närtid. Brynäs, de var nära i våras. HV71 är regerande mästare. Linköping, det kan vara dags nu. De bygger någonting spännande med Dan Tangnäs. Apropå bygga spännande, Malmö Redhawks. Färjestad kan vinna guld. De har det som kallas för vinnarkultur. Kanske till och med Djurgården som väl är mesta mästare, va? Bulan är tillbaka i Luleå, det kanske räcker till guld. Och framförallt, jag har inte nämnt dem än, men nu kommer det, Skellefteå, dominanten, megadominanten till och med, i flera år med 6 raka finaler, i och för sig bara med 2 titlar. Men ändå, de har drivkraften, revanschlusta, bredd, spets och djup. Och så här är det med SHL, upplaga 17-18. Och utan att ta i något särskilt så har jag räknat upp 10 fullt realistiska tänkbara vinnarlag. Och av de här är i alla fall 7 eller 8 en vinnare som vi kommer säga så här om. Ja, men det är såklart. Det är klart att de vann. Bra lag, bra coach, vinnarmentalitet, sagt hela tiden. Det gäller 8 av lagen i SHL och 10 kan fullt realistiskt vinna. Och att se fram emot en SHL-säsong som är så här öppen och oviss, det charmar faktiskt mig. Det är därför jag känner att jag är riktigt positiv inför den här säsongen. Och ni som är hockeyfans nu i Ängelholm, Örebro och Mora, kanske har ni något speciellt att se fram emot? Ja, Miro, kanske. Ni också. Tänk om det skulle bli Karlskrona.
Ja, det... Ja, det hade varit häftigt. Men vi är nog inte riktigt där. Så att, jag är inte speciellt pessimistisk om jag säger att vi kanske inte har den potentialen. Men jag säger så här att spelar vi bra och får ihop laget, för jag tycker du hade en otrolig point där, Lasse, när det gäller att få ihop lag. Jag var en av dem faktiskt som kände tidigt att HV skulle kunna vinna det, alltså bli svenska mästare. Och det hade med att göra att de spelade grymt bra mot oss i alla 4 matcherna. Och då var det på bara ren kvalitet. Men sen spelar det ingen roll. Man måste ha de där spetsspelarna, absolut. Och de kanske inte vi har riktigt på samma sätt som de här lagen som du har nämnt. Men får man ihop ett lag, så har jag ju varit med om att herregud vad det betyder mycket. Men så att man kan ju vinna. Jag tror vi kan slå samtliga de här lagen i några enskilda matcher, men att få den kontinuiteten som krävs för att bli svenska mästare, där är inte vi riktigt än.
Men det häftiga är, tycker jag, att när vi kommer fram så långt att vi står inför ett slutspel, då har vi fått flera svar på de frågorna som man kan resa inför en säsong och som uppstår längs resan. Men alltså, vi hade i fjol en kvartsfinalserie mellan Frölunda och Skellefteå som landade i en sjunde och helt avgörande match mellan dessa två SHL-giganter. Vi hade en finalserie som ju är unik, eftersom det är den enda SM-finalen som gått till 7 matcher och som får den enda SM-finalen som gått till 7 matcher och avgjorts i förlängning, så ska jag säga. Och som avgörs efter 11 minuter, och det är 2 stycken egna produkter som gör det dessutom, Töberg och ni kan den historien. Men att känna att allt det här, det är så otroligt svårt att förutsäga, och det gör ju att svenska hockeyligan blir så himla speciell.
Ja, och så tycker jag det är fantastiskt, just det jag som jobbar med vårt lag då, det är ju det här att de här lagen, alltså det ger en fruktansvärd hopp liksom, att man kan ta nästa kliv. För vi har slagit samtliga lag. Det var ju inte så att vi fick... jag tror att kanske HV fick vi nog stryka alla 4 matcherna mot. Men alla övriga lag då, de här grymma matcherna som vi såg i slutspelet, de har vi ju faktiskt lyckats besegra. Och det ger ju en hopp i framtiden.
Du sa det förbjudna ordet, Miro.
Vad?
Fantastiskt.
Ja, men det är inte förbjudet när det är fantastiskt.
Exakt. Det kan användas vid enstaka tillfällen.
Ja. Ja.
Öppet hus i sporthuset.
Ja, det är många som hör av sig. Stort tack för alla inspel när det gäller det här startnumret på avsnitten. Det är ju bara dundrar in meddelanden.
Ja, bara rasar in, ja. Och vi var en hel del som inte kom med då. Men det är klart det är svårt att slå ut en 105-årig velodromcyklist som satte världsrekord. Ja. Samtidigt vill man ju veta hur världsrekordlistan ser ut bland 105-åriga velodromcyklister.
Ja. Ja, vi tackar Jens Pettersson och det här är lite sån här Twitternamn också. Viktiga Viktor, Tobbe Risve, Anders Hassel, Rickard Andersson, Per Karlsson, Micke W65, Tobbe L, Sonny GG, Jocke Andersson, Kristoffer Björk med flera som har hört av sig om det här med... Nästa avsnitt är det 106 som utmaningen. Vi har också fått ett par inspel om den viktiga lådan som ju är i upplösningstillstånd, även om jag försöker tejpa den. Och,
det ser kanon ut, tycker jag.
Även om han ser det, Lasse, de här bilderna på...
Det var någon som hade tillverkat en viktig låda som ju i och för sig såg något större ut än den här och som var i helgjutet trä, så då känner jag att det var
Nils Lidberg.
Nej, suveränt Nils, vilket arbete. Samtidigt känner jag så här, är det skottkärra?
Ja, precis. Det var lite, jag tror den var mindre, men samtidigt trä, så den kanske blir tung, eller?
Men det var kanske
Sen var det en som hade gjort en ännu större kartong där det stod grymt viktig låda. Det var Fredrik Backman. Han har liksom tagit ett steg till, att den är grymt viktig.
Jag gillar Nils grej där faktiskt. För om han kommer med den lådan tror jag vi kan ställa den här lådan i hans låda.
Men Carl Florin, han säger det att varför kan du inte ha en magväska, Lasse? Så du har kontroll på allt bara.
Det kan jag visst ha det. Det kan jag visst ha det. Den får man kanske plats med ännu mer. Men jag står fortfarande för tändsticksask. Därför att det som, och så kan du göra nya lappar, Tommy, som du skriver förkortningar på. Därför att det är ändå bara du som förstår vad det står på de här. När du dras en lapp så sitter folk så här.
Vad menar du?
Vi ökar på kanalerna hela tiden. 3 stycken kanaler nu. Antingen mejla sporthuset@houseofsports.se eller Twitter @sporthuset. Nu också Instagram. Sporthuset podcast. Där kommer vi lägga upp bilder från inspelningar och episodbilder och så. Där kan ni också vara med och hänga med. Instagram växer ju så det knakar. Kan vara någonting för dig också, Lasse, och dig, Miro. Du har inte i och för sig liksom varit någon jättesuccé på Twitter, Miro.
Nej, du försökte ju lära mig lite i Brasilien där på OS. Och då fick jag ju direkt en massa följare, men nu är det helt kört. Jag är inne ibland, eller jag är inne och tittar. Och sen ser jag någonting bra så klickar på det lilla hjärtat. Det är där jag lägger. Det är min nivå på det hela.
Tycker det låter kanon, ja.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Vi måste bara ta en grej som vi tog med Thomas och Jens senast. Hade ni en sån här tennis trainer när man slog en boll som var på ett rep som kom tillbaka?
Oh ja, det hade väl alla.
Hade du också en tennis trainer, Miro?
Nej, jag hade inte det, men jag vet många andra som hade så att jag kunde låna.
Men jag använde ju den som ventil. När man var irriterad så kunde man ju ta den där tennis trainern.
Och så lita bollen bara åt helvete!
När man var irriterad. För då kände man sen att vad lugn och sansad jag blev. Det var ju så jag blev utesluten ur barngolfklubben i Solna när jag stod på bana 15 och inte hade en tennis trainer utan skickade iväg mina de här minigolfbollarna ner mot Råstasjön till. Det var ju direkt farligt.
Du skulle också kunna få sådana här spel också, Miro. Du har ju spelat mycket tennis, va?
Ja, jag tycker det är otroligt kul att spela tennis, absolut. Men det har ju kostat en och annan tusenlapp för de tål ju inte att man drar dem i marken. Så att det var nog bättre för med de här trärackerna. Nu det är otroligt jobbigt. Man känner ju precis att fan att jag släppte. Och sen skallrar om då när man slår på bollarna, vet du, det är inte bra.
För när jag lirade tennis så tyckte jag ju, jag är rätt lång i och för sig, men när jag gick på nät och blev så lobbade de kompisarna jag hade som var så här otroligt skickliga boll, så här, de lobbade bollen över mig då, vilket gjorde att jag blev otroligt irriterad. Tyckte att det var feglig.
Nu handlar det om det svenska tennisundret, ett kapitel svensk idrottshistoria. Och det var ju så att med Björn Borg så exploderade tennisintresset i Sverige i mitten av 70-talet. Och ett decennium senare så eskalerade det i en osannolik dominans i den här världssporten. Rankingmässigt hade svenskarna helt erövrat världen i mitten av 80-talet. 1986, hör på det här, 5 svenska spelare på topp 10 i världen. Mats Wilander, Stefan Edberg, Joakim Nyström, Mikael Pernfors och Anders Järryd. Ytterligare två topp 10 svenskar på 80-talet var Henrik Sundström och Kent Karlsson. Alla hade de vuxit upp med och inspirerats av den största genom tiderna. Han som visade alla Sveriges tennisungdomar att det var möjligt.
Ta rakbäcken. För den är han säker på. Ta rakbäcken och Björn är världsmästare igen. Ja! 15-40, det är två matchbollar. Den sitter där! Oj, jag tror inte att det är sant. Det var makalöst. Han har gjort det igen. Björn Borg!
Jag reste mig efter matchen omtumlad och vimmelkantig och hade upplevt spänningen som ett fysiskt illamående.
Och detta tror jag var det största ögonblicket i svensk idrottshistoria.
Är du aldrig rädd för framtiden?
Nej, det är jag inte.
Inte rädd för att du vid 25 års tid ska vara trött på det här flängandet?
Nej, jag är inte tog minsta rädd.
Att spänna viljan och nerver varenda dag, om och om igen?
Nej.
Du vill det? Det är ditt liv?
Ja, det är mitt liv.
Lennart Hylands klassiska intervju med Björn Borg i samband med hans genombrott dessförinnan, förstås Bengt Grive. Och det där, Hylands frågor, de skulle visa sig vara väldigt relevanta, för efter 5 titlar i Wimbledon, den sista i den sanslösa finalen mot McEnroe som ju är det stora ämnet i den film som nu är på biograferna Borg, och 6 franska öppna vinster, så orkade Björn inte längre. Han hade tappat sugen redan vid 26 års ålder. Året var 1981 och de flesta trodde att svensk tennis skulle gå ner i mörker. Det blev precis tvärtom. Björn Borg vann franska öppna mästerskapen som den hittills yngste, bara 18 år gammal. Och redan året efter att han avslutade sitt segertåg så var näste rekordman på plats i Paris, och han var också svensk.
Ska han hålla för detta enorma tryck att ha matchbollar i Paris vid 17 års ålder? Han servar igen nu i forehandrutan. 40-15 till Villander, alltså 2 matchbollar. Han har haft bränt en, andra kommer att spela om nu. Villander servar där. Vilas returar med backhand, får han Villander till över nätet. Backhand utav Vilas, backhand utav Villander. Backhand av Vilas och så får han av Villander vid baslinjen, och den kommer att gå ner på baslinjen. Och går Villander in med backhand och han kommer att stå den på baslinjen! Matchen är slut! Mats Villander står ut med armarna, hans raka backhand står ner på baslinjen. Matchen är slut i Paris.
We extend our congratulations to Mats Villander.
Och Mats Villander vinner alltså öppna franska mästerskapen, en av världens 3 största turneringar, och är den yngste att någonsin vinna en Grand Slam-titel.
Mats Villander, en osidad 17-åring från Växjö, blev världens främste grusspelare efter att i finalen manövrerat ut den just då bäste på underlaget, argentinaren Guillermo Vilas. Villanders triumf påminde inte så lite om förebilden Borgs segerrecept ju. En uppvisning i taktisk och mental styrka med tvåhandsfattad backhand från baslinjen. Villander skulle vinna Franska öppna ytterligare 2 gånger. Den sista triumfen kom 88. 88, ja. Året då allting stod i senit för det svenska tennisundret. 2 killar från Småland, Mats Villander och Stefan Edberg, vann världens 4 största turneringar. De tog alltså en småländsk Grand Slam genom att Villander vann Australian Open, Franska öppna och US Open, medan Edberg vann Wimbledon. En bedrift från en nation som saknar motstycke faktiskt i tennishistorien.
Matchboll alltså för Edberg att vinna Wimbledon. Första serven av Edberg mot backhandrutan. Där kommer serven av Edberg. Den stannar i näten också. Och det blir en andra serv. Alltså Edberg tillbaka till baslinjen på matchbollen. Edbergs andra serv då emot backhandrutan på matchbollen. Och där kommer serven in från Edberg. Där kommer den in. Och backhand av Becker. Backhand volley av Edberg. Becken. Och backhand volley av Edberg. Och Becker. Och Edberg täcker in. Och Becker nära nät. Han får bollen in. Och Edberg kastar sig bak på kontentekorten. Och Becker kliver över nätet och gratulerar Edberg. Och Edberg är så lycklig. Han håller undan och han blir den andra svensken i historien att vinna Wimbledon. Edberg vinner alltså efter 2 timmar och 50 minuters kamp här på centerkorten. Och han upp med båda armarna för Edberg upp mot sin coach Tony Picard. Och ifrån och emot flickvännen Annette som också står uppe och gratulerar.
Sporthuset 105.
Thank you. Och Villander torkar svetten ur pannan, studsar bollen, gör sig beredd, ska serva mot backhandrutan. Wilander höjer racketen. Han är inte klar att serva än riktigt på andra matchbollen, alltså för Wilander. Går inte fram på nätet, bara Wilander på en gång. Det är för farligt, alldeles för farligt. Wilander servar mot backhandrutan, där kommer serven. Wilander går på nät direkt och Linder missar! Linder missar! Och Mats Wilander vinner US Open för första gången! Sverige vinner US Open för första gången i tennishistorien!
1988, 22-årige Stefan Edberg vann Wimbledon. Bara Björn Borg hade gjort det tidigare bland svenskar. Med en stil som inte alls påminner om den svenska baslinjestyrkan som Borg, Wilander, Jocke Nyström, Henrik Sundström med flera använt sig av. För Edberg handlade det om serv och volley. Och det där året 88 så hade faktiskt Wilander också lagt om sin spelstil. Detta med syfte att bli den första svensken genom tiden att göra det som inte ens Björn Borg klarade, att vinna US Open. Med sitt nya serv och volleyspel så överraskade han tennisvärlden och vann 3 Grand Slam-turneringar och blev världsetta. Men den svenska framgångssagan stannar alltså inte vid Edberg och Wilander. Totalt tog Sverige 17 stora titlar under ett och samma år 1988 och hade 10 spelare på topp 50-listan. Och det svenska stjärngalleriet hade också en osedvanlig lagsammanhållning i den annars ensamma individuella idrotten tennis. Kent Karlsson berättade att de på dagarna ofta tittade på varandras matcher, hjälptes åt att analysera. På kvällarna blev det mycket kortspel tillsammans. I Rom hade de en restaurang med ett stående bord där de alltid åt middag. Kent Karlsson sa: när jag fick mitt genombrott som 20 och kom till Australian Open första kvällen, sa Wilander och Jocke Nyström: häng med på restaurang, vi ska ut med hela gänget. Och det är ett typiskt minne som han hade från den tiden. Och just den här lagsammanhållningen parat med den individuella skickligheten gjorde att Sverige fick ett nästan oslagbart Davis Cup-lag med, hör här, 7 raka finaler på 80-talet, varav 3 segrar. Och det största var när det amerikanska laget med superstjärnorna John McEnroe och Jimmy Connors krossades med 5-0 i Scandinavium i Göteborg.
Det är matchboll. Tror det eller ej.
Advantage Sweden.
Och vad ska hända nu? Lob. Lob. Yes! Henrik Sundström har gjort det. 13-11, 6-4, 6-3 och sommaren avslutar matchen. Han behövde inte lobba, det gick lika bra med den där kraftiga backhanden. Och det bara brakade till bakom McEnroe. Och en jättesensation, en jätteknall brakar in i tennisvärlden. Sverige leder med 2-0 mot USA efter första dagen och har vunnit 6 set. USA har inte vunnit något.
Tänk att Henrik Sundström, ganska okänd vid den tiden, besegrade John McEnroe. Sverige var världens bästa nation i en av världens största sporter under 80-talet.
Att man kan få fram ett superfenomen, det är en sak. Det kan man få. Kan nästan varje land som har lite resurser få. Men att Sverige efter Borg fick fram både Edberg, Wilander och Edberg som världsettor och dessutom hade en sådan bredd som det var på 80-talet, det är ju fullständigt makalöst alltså. Vi ska ta ett exempel. En gång när Jocke Nyström var rankad som 10 i världen, både singel och dubbel, han var som bäst nummer 7. Men den gången var han 10, då ställdes han utanför Davis Cup-laget. Med andra ord, världens 10:e bästa tennisspelare ställdes utanför laget för det fanns 4 landsmän som var starkare, bedömdes det som. När vi för några år sedan mötte Serbien hade vi inte en enda spelare bland de 400 bästa. Så att det har blivit en viss regress. Men jag hoppas att det vänder, sånt går i cykler. Jag tror aldrig att vi får uppleva ett 80-tal. Det var alltså magnifikt, så det är grandiost. Framgångarna stod och kämpade om att avlösa varandra hela tiden. Så det kan vi nog inte räkna med. Men däremot kommer vi tillbaka till en högre standard än vad som råder idag. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic.
Björn Hellberg, tennisoraklet som gäst i Niklas Holmgrens podcast, fick avsluta den här kärleksbombningen. Dessförinnan klipp från Sveriges Radio och Sveriges Television med klassiska tenniskommentatorer, minst sagt. Bengt Grive, Mats Strandberg och Arne Hegerfors.
Ja, jag använder ju ordet fantastiskt väldigt sällan, men är det någon gång man kan göra det så i samband med det här, och det är ju fullständigt, jag sitter här och ryser, alltså det här var ju som att gå tillbaka i tiden. Det här var ju period då jag själv var aktiv och ja, du vet, det är grymt, grymt, bästa jag har hört.
Det är en del av uppväxten det här, för mig, Bengt Grive och Wimbledon-finalen med Björn Borg. Och det var ju timmar. Vi satt ju i timmar framför tvn och följde. Och vi tyckte så illa om dem. Alltså, McEnroe ska vi inte prata om. Men även den här Roscoe Turner 1979 var väl det?
Mm. Ja, han servade för hårt.
Ja, men vad han servade hårt. Och när han slog en serv i nät så... Och det här var ju hela familjen alltså. Även min mamma som är helt ointresserad av idrott. Hon lever fortfarande. Men alltså, vi jublade ju när han slog den där bollen i nät. Vi tyckte ju att det var underbart så. Och det här förbaskade tiebreaket i finalen 80 mot McEnroe som ju Borg har så mycket matchbollar. Det var ju...
Och det, 7 matchbollar.
Var det så många? Mm. Men alltså det... Och så Bengt Grive, ta rak backhand.
Och Nastase.
Ja, 76.
Han kan man ju inte glömma ändå liksom. För att det var ju det som var så ofattbart, att man kunde ju lika mycket om alla de andra spelarna. Nu var det ju rätt mycket svenskar då i toppen, men man kände ju till så många tennisspelare. Det gör man ju inte idag.
Och du har ju några av de största här i nu hoppar jag lite från tennis under, men Bengt Grive, Björn Hellberg, som inte säger fantansa grandiost.
framgångarna stod på rad att avlösa varandra.
Ja, just det. Och så har ni Hegerfors då, och så Mats Strandberg. Jag vill minnas att det var en konsert som skulle vara på Råsunda stadion i Solna när den fanns då, Villande vann. Och de kunde inte starta. De var tvungna att köra radioreferatet av Villanders final mot Lendl. Först.
Det är en otrolig match.
Innan de kunde köra igång konsert. Jag undrar, kan det vara Simon Garfunk? Jag kommer faktiskt inte ihåg det. Men strunt samma. Ut i högtalssystemet på Råsunda. Före så jublet kom över. Mm. Och sen kunde de dra igång med. Om jag kommer ihåg rätt. Men det är några utav... Det var ju fruktansvärda kommentatorsgenier.
Ja, visst.
Som var med och gav på något sätt det här tennisundret sitt berättigande i etermedia också.
Även Tom Engstrand ska vi nämna som gjorde Wimbledon-finaler på så det var Arne Hegerfors och Bengt Grive på Sveriges Television som höll i tennisen. Och sen var det ju Mats Strandberg och Tommy Engstrand. Men Björn Borg är
De här personerna tycker jag är med all rätt ni hyllar, men det jag i min bransch liksom, att vara fystränare, jag är så oerhört imponerad av de här spelarna. De spelar där timme ut och timme in och kan fokusera som de gör. Ja, det är otroligt stort, och jag tror att många av oss inte förstår vilket enormt arbete de har lagt ner bakom det där.
Och jag kommer ihåg när Björn slutade 1981, det var precis då jag började bli sportintresserad, då var jag 7 år. Då han slutade formellt sett 83, men 81 så han tog en paus efter 81 kan man säga, sen kommer han aldrig riktigt tillbaka. Och då var det ju dystert. Stämningen var ju dyster. Det här nu går det ju ner i totalt mörker. Men alltså bara ett år efter 1982 så vinner Villander 17 år gammal Franska öppna, och då börjar hela den här kavalkaden av framgångar. Edberg kom fram med superstjärna, och egentligen Villander och Edberg inte så långt efter Björn egentligen när det gäller meriter. Björn är en helt annan ikon på något sätt. Men Edberg vinner US Open vid ett par tillfällen, han vinner Wimbledon 2 gånger. De pepprar på med Davis Cup-segrar. Villander vinner Franska öppna 3 gånger och US Open som Björn aldrig vann och var världsetta. Så att, klart, Borg lite före, men de andra två, Villander och Edberg, två riktiga galjonsfigurer också för det svenska tennisundret.
Det är nästan lite oschysst att ha uppdraget att gå igenom det svenska tennisundret, därför att det är så många underverk i undret. Du har Björn Borg, men du kan ju berätta flera historier såklart om Björn Borgs karriär, liksom du kan om Mats Villander, liksom du kan om Stefan Edberg, och sen har du ju bara den här Davis Cup-finalen i Skandinavium.
Ja, visst. När vi fraktade in grus på arenan
för att
de skulle få bättre konkurrensfördel mot survolleyspelarna Connors och McEnroe.
Och Davis Cup som det också var på den tiden, som ju inte bara i den finalen då i Skandinavium utan generellt sett.
Kommer du ihåg vem som var Davis Cup-kapten?
Var inte det John?
Nej, innan Jonte Sjögren. Hasse Olsson. För Kent Karlsson som spelade en Davis Cup-match mot Miroslav Meč i Himmelstad Lundshallen, då håller han på att elda på Hasse Olsson. Kom igen Hasse, nu kör vi Hasse, upp och hoppa Hasse. För han satt ju bara i sin stol där, du vet, satt den där kaptenen.
Just det, det är otroligt, i Davis Cup sitter kaptenen där
och gör ingenting.
Obegriplig anledning. Nej.
Den här Himmelstad Lundshallen förresten, det var ju då, jag tror jag sagt den förut här någon gång, när Hellberg har den otroliga ordvändningen när Kent Karlsson möter Miroslav Meč, när han säger att nu är det viktigt här att den korsettbärande slovaken Miroslav Meč från Bratislava slumkvarter inte lyckas betvinga den harthandade lintotten Kent Karlsson från Cedervägen 21 i Eskilstuna. Det är helt otroligt. Den harthandade lintotten.
Den harthandade lintotten. Det är en del av det svenska tennisundret. Briljant, briljant, briljant. Och som sagt, man blir nästan lite. Det är en del av uppväxten. Mm. Undrar om vi någonsin kommer få uppleva igen att en hel nation stannar i flera timmar för att följa en tennismatch.
Ja, det är tveksamt.
Alltså, har vi överhuvudtaget möjlighet? Måste ha några klipp ut på sociala medier först som man ser, ja. Nu ska jag dra, eller?
Ja.
Nej, Martin får dra. Martin sträcker ner vänster, våffla blev det.
Fjällström ska köra den här.
Martin öppnar lappen. Och vad står det här då?
På med glasögonen.
Steven Bradbury.
Just det, Steven Bradbury. Kommer ni ihåg?
Och då ska jag säga att det är en lapp som är... Det stod förut amerikansk fotboll på lappen, men det är överstruket väldigt tydligt och så står det Steven Bradbury istället. Steven Bradbury, är det han skridsko, speedskating eller vad det var? Alla ramlade utom han.
Ja, exakt.
Han var den enda som hade balansen i OS-finalen och fick guldet på det.
Helt otroligt.
Det är ju faktiskt otroligt. Steven Bradbury. Är det Jens som ska få det?
Ja, short track heter det, va?
Ja,
precis.
Speedskating.
Ja, exakt.
Var det Australien?
Ja.
Australiensare.
Exakt. Alla ramla och han bara avvaktade och fixade OS-guldet. Du har varit med i OS i bob, eller var det VM?
Ja, var VM bara.
VM. Men du var OS-aktuell, eller?
Ja, nej, det är en pinsam historia. Jag var egentligen bara med för att min coach, Hasse Lagerqvist, han skulle åka bob-VM. Men sen så gjorde vi lite bättre ifrån oss där på träningen där, så att då fick jag ju åka VM då, och ja, det var en skräckupplevelse, första åket i alla fall kan jag säga.
På vilket sätt?
Ja, nej, det är sjukt. Jag kommer ihåg också att lokalreporter ringde upp mig och frågade då om jag inte var orolig och rädd av mig. Så sa jag, nu kommer jag inte ihåg vad han hette som var förare då, men jag sa i alla fall att nej, det är ingen fara med honom vid ratten. Problemet är att det finns ingen ratt på bobbar.
Vad blev ni i bob-VM, sa du det, eller?
Ja, jag tror vi blev typ 16, det så här, men då låter bättre än det. Det kanske var 20 ekipage och då var det lite så här alltså B-nation, Italien 2 och så där. Då var det den ena materialförvaltaren och någon annan där, så både åkte baklänges nedför och så där. Så att vi slog väl några stycken där, men vi var inte så vassa. Det var vi inte.
Det är sjukt att
det var kul.
Ja, men bra, vi säger så för idag. Hälsa Rivieran.
Verkligen, verkligen.
Ja, självklart.
Verkligen. Tack för idag.
Ja, vi rullar vidare med 106an om en vecka.
Ta rak backhand.
För den kan du.
Sporthuset produceras av House of Sports. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.